Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser, som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla avsnitt av säsong 6 helt gratis. I den här säsongen möter vi många olika livsöden. Du kommer bland annat få höra om hur det är att leva som asexuell, att ha arbetat som prostituerad, vara uppvuxen i Livets ord eller i den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin. Vi undrar också vad som händer efter döden. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis.
Vem vill ha oss? Vi som är så konstiga, vi som inte passar in, vi som är... kommer från ett annat land där vi ser annorlunda ut och pratar ett helt annat språk i den här främmande världen med massor med främlingar. Vem vill ha någonting med oss att göra?
I det här avsnittet ska vi höra del 2 av Hanifs historia. Om hur det var att fly från uppväxten i Folkets Mujahedin och militärbasen i Irak till ett nytt liv i Sverige. Vi kommer också höra Rosbe Parsi om vilka Folkets Mujahedin är, deras historia och ideologi. Han är historiker, lektor och programchef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet.
Och det kan man säga så här, att självfallet har de ju då anhängare lite överallt på jorden. Du kan se det i Sverige också. Det brukar vara de här som står med fotoalbum, avrättade och torterade människor och vill ha underskrifter och bidrag. Det är Mujahedine Haq.
Hanif och hans bror är i Tyskland under ett par månader när de får höra att de inte längre får stanna hos sin moster.
Att inte kunna ta hand om oss, att inte våra moster kunde ta hand om oss. Jag kan inte förklara. Alltså, du är ett barn, det finns ingen som kan ta hand om dig. Din mamma kan inte ta hand om dig, men de har skickat iväg dig. Du får veta så småningom att du har en moster. Ute i världen så finns det en människa, en moster, och du får möjligheten att komma hem till dem. Och så berättar de att de inte kan ta hand om dig. Om inte de kan ta hand om mig, om inte min mamma kan ta hand om mig, vem ska ta hand om oss? Om jag tyckte det var jobbigt att min pappa gick bort när jag var 6 år. Om jag tyckte det var jättekonstigt att inte träffa min mamma ett tag. Om inte min moster kan ta hand om mig, så blev det någon. Jag skulle säga att det hände någonting med mig, inom mig, under den här resan. För jag var en glad barn, jag var lycklig. Jag har sett massor med bilder när jag var liten. Jag var väldigt glad pojke, men jag tror jag förändrades väldigt, väldigt snabbt till att kanske känna en oro inför vad som skulle hända, till att känna ansvaret för min brorsa, till att liksom försöka parera och skapa ett inre motståndskraft mot alla grejer som händer med oss. Jag tror att jag var tvungen helt enkelt att växa upp väldigt snabbt, fast att jag egentligen var 9-10 år. Vi fick skickades tillbaka till det där barnhemmet med de här orutinerna. Det var så tråkigt. Jag gillade inte det här. Jag ville tillbaka till min mamma och där vi kom ifrån. Men vi fick vara där och vi fick finna oss i. Och så småningom fick det bli en form av acceptans. Att som barn så får jag bara acceptera dit jag kommer. Och det som händer mig, det är bara att acceptera.
Efter ett par veckor på barnhemmet igen sätts Hanif och hans lillebror i en bil. De reser genom Danmark till Sverige.
Så det var väl ändå en lite rolig grej mitt i det hela att, att även om det har varit tråkigt så fick vi komma till Sverige. Det var ju häftigt, jag hade drömt om det när jag var liten. Även till och med när det var fotbolls-VM 90. Jag hade hållit på Sverige som fotbollslag. Jag kommer ihåg Brolin, han gjorde mål. Jag kommer ihåg hur han gjorde piruetten. Och jag har alltid haft en så här hemlig längtan efter att komma till Sverige. För det var ju många som hade pratat mycket positivt om Sverige. Sverige var ett fint land. Sverige var ett mänskligt land där man brydde sig om personer som såg ut som oss. Personer som var flyktingar. Det var svenskarna snälla och de ville ta hand om en. Så jag var glad att få komma till Sverige. Och när vi kom till Göteborg, för i Göteborg så åkte vi med några andra främmande människor till Stockholm. Från Stockholm så kom en morgon en man med mustasch och plingade på dörren. Och när jag träffade honom så sa han att han skulle bli vår nya pappa. Han hade krulligt hår, mustasch, precis som alla andra männen som hade på den här militärbasen. Och jag fick direkt en så här känsla att det här skulle bli bra, för att han såg väldigt vänlig ut och han såg ut som alla andra män. Så då trodde jag att han var bra. Så vi fick åka tillsammans med honom i hans bil från Stockholm till Norrköping. Jag förstod också att han hade inte körkort, men det behöver man inte ha. Reglerna och lagarna i Sverige var ju till för svenskar, inte för oss.
Det här är en organisation då som har haft en väldigt strikt intern disciplin.
Folkets Mujahedin grundades alltså på 60-talet och var som störst och som mest aktiv efter den iranska revolutionen 1979. Vi hör Usbe Parsi igen.
Vilket gjort att det är, i princip så måste man hoppa av för att kunna ta sig därifrån. Och det gäller framförallt de som har suttit fast på de här militära baserna i Irak. Och det som händer då är att fram till amerikanska invasionen 2003 av Irak och det som följer därefter, så är då deras främsta så att säga, platser där de har varit verksamma, det är Paris och Irak. Det är deras högkvarter. Sen har de grupper överallt, inklusive Sverige, Tyskland och framförallt också USA. Men deras huvudkvarter i Europa har varit i Paris tidigare och annars i Irak. Sen efter invasionen och påtryckningen när Irak ska bli mer självständigt, så har Irakerna velat bli av med dem. Och då har problemet varit, var ska de här människorna ta vägen? Och till slut så lyckades USA övertyga, för vid den tidpunkten så funderade USA fortfarande på att använda den här gruppen som ett vapen mot den islamiska republiken. Det här skulle kunna bli kärnan för ett maktövertagande i Iran. Och då lyckades man övertala den albanska regeringen, som då av ekonomiska skäl framförallt ville stå USA nära, att de skulle ta emot dem. Därför många av de här människorna har så att säga pass, inga identitetshandlingar och så vidare. Så att deras nya bas kan man säga är faktiskt i Albanien. Annars är deras politiska tyngdpunkt väldigt mycket i USA. Det vill säga att de är väldigt duktiga på att lobba den amerikanska kongressen för sin sak. Och det är det som har gjort att de har så att säga, inom den politiska diskursen utanför Iran väldigt mycket inflytande på ett sätt som egentligen inte motsvarar deras vare sig deras popularitet i Iran som är icke-befintlig eller för den delen deras medlemsantal.
Det är svårt att veta hur många medlemmar som är aktiva idag. Men Rusbe Parsi gissar på att det rör sig om ett par tusen personer.
Och jag skulle misstänka att genomsnittsåldern är rätt hög, därför att i huvudsak så rör det sig om människor som har varit med och flytt på 80-talet till Irak och sen då eventuellt deras barn helt enkelt.
Tillbaka till Hanifs berättelse. Mannen med mustasch är en familjevän till Hanifs föräldrar från tiden i Pakistan.
Han kände ett ansvar. Han ville hjälpa till. Han var en iranier som många, många andra iranier som hade flytt sina hemländer och kommit till Sverige som politiska flyktingar. Och de hade en idé och tro och hopp om att Folkets Mujahedin ska kunna störta regimen i Iran. Och många iranska sympatisörer var med och hjälpte Folkets Mujahedin. Och vid något tillfälle så var det så att det var massor med barn som vi skickades iväg. Och då blev de, vad jag förstår efteråt nu, inte ens alltid tillfrågade, utan de bara liksom kastade barn på, alltså, nu ska du ta hand om de här barnen, kom och hämta dem. Och det fanns inget val, utan det var bara att man skulle göra det. Det var så Folkets Mujahedin, har jag fått återberättat, att de gjorde. Det gjordes inga kontroller vem som skulle vara lämplig förälder, utan det var liksom då får komma till olika familjer, och vi skickades, jag tror att det sammanlagt rör sig om ungefär 1200 barn som skickades iväg. Hade man väldigt tur, som jag hade, så fick man komma till en familj. Hade man otur, så kunde man få bo ett barnhem. Men om man hade riktigt, riktigt otur, då kunde man komma till en familj där de inte var så snälla mot den.
I det hem där Hanif och hans bror hamnar blir de slagna, ofta i disciplinsyfte. De behöver utföra sysslor för att få mat.
Men på olika sätt försökte de här få oss att fungera i deras liv. Så det gick jättedåligt. Inte nog med att de inte lyckades jättebra, så kommer jag också ihåg att jag tyckte det var konstigt, för när jag var ute och lekte med min lillebror, så fick jag ju också för första gången veta verkligen att alla svenskar är inte snälla mot dig, utan det finns svenskar som är dumma mot dig utifrån att du inte ser ut som dem. Och jag fick höra ordet som svartskalle och blev retad för olika grejer. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle ens reta tillbaka, för jag kunde inte ens prata språket. Men det var bara typ acceptera situationer och försöka göra det bästa av situationen. Liksom. Sen var det en annan grej som var konstigt. Det var att jag trodde först tills då, så trodde jag ändå att jag var en iranier. Och att jag ändå så ska tillbaka till Iran. Men nu kom jag i kontakt med många andra iranier som inte såg alls ut som mig. Som inte hade samma referensram. Deras språk och deras kultur. Vad de lyssnade på för musik. Vad de fick berätta för berättelser. Det stämde inte alls in på de berättelserna som jag fick berätta för mig. Mujahedin var inte i deras värld, utan de var präglade av någonting helt annat. Så jag var inte udda fågel utifrån att jag var en iranier, utan jag var udda. Vi var udda från att vi var dels Mujahedin barn, vi var krigsbarn, vi var flyktingar, vi var invandrare, vi var svartskallar. Och dessutom så var vi föräldralösa. Och vi skulle bo i Norrköping.
Under den här tiden i Sverige har Hanif en svår period. På nyheterna rapporteras det om Lasermannen. En man som skjuter människor som ser ut som han gör.
Jag kommer ihåg på tv så visade de en bild. Eller jag tror att det var en bild. Jag kommer inte ihåg om det var en fantombild eller vad det var. Som var väldigt läskigt. Och den här mannen var inte ute efter vem som helst. Han var ute efter sådana som jag. Alltså vi som var svartskallade, vi som var invandrare. Men som tur var så bodde den här mannen i Stockholm, som var så pass långt från oss, så troligtvis så skulle inte han kunna komma till oss. Men det påverkade ändå liksom hur vi skulle försöka få saker och ting att fungera. Alltså fungera. Jag kommer ihåg på kvällarna när jag, så min lillebror somnade med en gång. Jag var uppe på nätterna. Jag bara, alltså massor med tankar som snurrade. Jag saknade min mamma. Jag tyckte det var konstigt, läskigt, det var ett helt annat land. Jag kommer ihåg att jag tänkte, om vi blir kidnappade nu, hur ska jag kunna hitta tillbaka hit? Alltså jag försökte börja memorera namn och adress. Jag började memorera gatan. Började komma ihåg telefonnummer, för att om jag skulle bli kidnappad, om vi skulle bli kidnappade, då ska jag försöka hitta ett sätt att komma tillbaka.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag tycker det är dålig. Alltså han kan väl för fan vara och bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag tycker det är dålig. Bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Och det var ett helt annan, alltså vi hade växt upp på Irak och nu var vi på en helt främmande land, i ett främmande stad. Där staden hette visserligen Norrköping, men jag kunde inte så mycket mer än så. Så det var liksom, det var alltså, om det var jobbigt att liksom skiljas från sin mamma och sin pappa skulle dö. Alltså på något sätt så verkar det som om det här var den absolut jobbigaste tidpunkten i mitt liv hos den här familjen. Alltså det var ju liksom total utlämnad åt främlingar. En gång, vid ett tillfälle, så fick jag ringa min familj eller mina släktingar som tillhörde Mujahedin. Så berättade jag för dem att vi inte trivdes så bra. Och att den här familjen som vi bodde hos, att de slog oss. Och då fick jag veta att det var oss det var fel på. Att det var vi som skulle sköta oss. Att det var vi som skulle förbättra oss för att inte vi skulle bli, för att inte vi skulle få de här konsekvenserna.
Så småningom, när han är i 12-årsåldern, får han flytta från den persiska familjen och in i en svensk familj.
Där fick vi en väldigt normal och trygg uppväxt. Och tills jag tog studenten så fick jag egentligen utifrån svensk sättet väldigt tryggt uppväxt. Men när jag tog studenten så hamnade jag i en personlig kris. Jag hade växt upp och hade egentligen vänner. Jag hade många vänner som jag hade en väldigt fin gemenskap med. Jag hade börjat att träna på gym. Vi hade en fin kultur där vi tränade och hängde och umgicks ihop. Men så blev jag också olyckligt kär i min bästa kompis Karo. Som var väldigt vacker och var väldigt populär. Och vi var väldigt, väldigt nära vänner. Men sen när jag kom på att jag var olyckligt kär i henne så förändrades allting. Och jag kunde inte umgås med henne eller mina vänner. Och sen så sökte jag jobb och fick inget jobb. Och jag minns också att jag gick på medicin. Jag hade åt så här stark medicin mot akne. Som visade sig så småningom att det var ångestframkallande. Men där och då liksom så funderade jag över mig, vad jag ville göra med mitt liv, vad jag ville åstadkomma. Och jag hade också fått kontakt med min mamma igen. Vid något tillfälle hade hon ringt på telefon. Och hon hade uppmanat mig att behålla kontakten med Mujahedin. Så när jag var i personlig kris så tog jag kontakt med Mujahedin som hade ett kontor uppe i Stockholm.
Och den här rörelsen kommer ur den reaktion som följde på demonstrationer som ägde rum i juni 1963 och som slogs ner väldigt våldsamt.
Vi hör Rusbe Parsi igen. Programchef för Mellanöstern- och Nordafrika-programmet vid Utrikespolitiska institutet, om hur konflikten mellan Folkets Mujahedin och regimen i Iran inleddes.
Ja, alltså i första hand så var det såklart mot shahen. Och shahens fruktade säkerhetspolis och väldigt starka armé. Och det var på 70-talet, 60-talet och 70-talet. Och sen i och med revolutionen så ville man ju sitta vid bordet helt enkelt och bestämma hur den nya staten skulle se ut. Och det var från det bordet man förträngdes och då vändes så att säga, kriget, det nya kriget eller de nya striderna mot de nya härskarna, det vill säga den islamiska republikens, de islamister som hade tagit över med Ayatollah Khomeini i spetsen. Och den fiendeskapen mellan dem har ju då delvis att göra med att de kanske delvis låg lite nära varandra. Och delvis såklart också med att vi, som jag sa, ett par bombattentat så dödades några av de främsta ledarna precis under Khomeini av Mujahedin Khan precis i början av 80-talet. Och därmed så var så att säga, brottet fullständigt mellan dem. Och då blev det en väpnad kamp istället där den islamiska republiken fängslade, torterade och avrättade Mujahedin Khan anhängare. Och Mujahedin Khan i sin tur försökte genom attentat att säga, döda framstående representanter för den nya republiken. Och sen så gick man över till att slåss på Saddam Husseins sida. Jag tror det var 1986 eller 87 som var deras sista offensiv som de deltog i på den irakiska sidan. Och då så att säga, besegrades de fullständigt. Så även om de sen dess paraderade med sina stridsvagnar och allt för nu är på olika ställen, framförallt Irak då, så utgör de inte en militär, har de ingen sådan militär kapacitet på det viset. Sen vet vi att de också samarbetar med Israel till viss del sen dess. Eventuellt så har de blivit så mer framstående i mer punktinsatser. Men som militär styrka så är de så att passé.
Hanif får hjälp av medlemmar i Folkets Mujahedin i Sverige att ta sig till Paris, där han har sina gamla vänner från barndomen.
Alltså jag var lite uttråkad, jag hade inget bättre för mig. Idén om att få åka utomlands var ju hur häftigt som helst. Jag hade bara varit utomlands 2 gånger i mitt liv. Så det är klart jag ville åka till Paris, och det var ju skithäftigt att komma till Paris. Men det som var också häftigt, det var att jag fick komma till en gemenskap till Mujahedin. Och det var precis allt det som jag hade saknat med mitt liv och allting som jag uppfattade som avvikande och udda utifrån den svenska kontexten. Helt plötsligt så flippades spelförutsättningarna och jag var betydelsefull, jag var älskad, jag var omtyckt. Min pappa var en hjälte, min berättelse om vem jag var, vad jag hade gjort, allt det föll i ett sammanhang. Jag var i ett sammanhang. Och det fanns tydlig plan och mål för mig och vad jag skulle åstadkomma med mitt liv och vad jag skulle göra.
På plats i Paris får han ett bra erbjudande om att ansluta sig till gruppen. Den grupp som han vuxit upp i och som hans föräldrar krigat för så länge han kan minnas.
Och jag köper den här erbjudandet, jag tar det här erbjudandet. Men erbjudandet är lite grann grisen i säcken. För erbjudandet är att jag ska vara med och ansluta till Folkets Mujahedin. Fast jag vet inte riktigt vad det innebär. Jag ska vara ute och kriga. Jag ska följa mina föräldrars fotspår. Jag ska ta min pappas... vad heter det? Jag ska ta revansch på min pappas död. Han blev en martyr. Han var en hjälte. Men jag ska liksom ta revansch. Så det fanns ett helt klar... Det fanns helt uppenbart en plan och berättelse för mig vad jag skulle göra. Och den här berättelsen och gemenskapen var så stark så gjorde att jag, alltså så fort jag satte min fot ner i den Folkets Mujahedin i Paris, så försvann mitt ångest. Allt som jag hade mått dåligt över, det försvann. Och jag började genast må bra. Men så började det komma nya konflikter. Jag hade ju blivit försvenskad i Sverige. Jag hade ju inte ens det svenska, jag hade ju inte ens persiska språket kvar. Jag hade gjort avkall på all min persiska kulturella identitet och blivit försvenskad. Nu kom jag till Mujahedin och nu ansågs jag vara en udda fågel utifrån mina vänner och klasskamrater från när jag var liten. Jag var en fascinerande person som knappt kunde prata persiska. Som till och med när jag pratade persiska så hade jag ett svenskt dialekt som var annorlunda. Kulturen var lite annorlunda. Jag kommer ihåg när några ungdomar hade betett sig illa. Då gick jag och sa till de vuxna. Då fick jag en utskällning kring varför jag hade gått och pratat för de vuxna om det här. Utan man löser sina problem i sin egen grupp. Man går inte och skvallrar på någon. Verkligen så här kulturkrockar. Men med tiden, så ju mer jag var där, så fick jag också veta. Jag hade fått löfte om att jag skulle få träffa min mamma. Och ju mer tiden gick, desto mer och mer liksom kom jag in i gemenskapen och kände liksom en samhörighet. Och från att vara liksom lite nyfiken på den här Folkets Mujahedin, så började jag bli mer stolt över dem, kring vilka de var, vad deras kamp bestod av. Hur mycket kvinnorörelsen inom Mujahedin, hur betydelsefull den var, hur viktig kvinnornas kamp var. Och jag började mer och mer intressera mig för att ansluta till Mujahedin helt och hållet. Och på råga på det så fick jag också åka ner till Irak och träffa min mamma. Jag kommer ihåg när jag träffade henne första gången där. Det var ju som en, det var mitt livsögonblick. Alltså när jag såg henne, så det var som att tiden stod still och alltså helt, det var som en paus, men ändå så gick mina tankar i så här fast forward från allt jag fick vara med om i Sverige, allt tuffa, jobbiga tiden, tillbaka till min mamma. Jag skulle säga någonting, så jag öppnade min mun, jag kommer ihåg, jag öppnade munnen för att säga någonting till henne, men jag är helt stum, jag får inte ut ett ord, jag får inte ut ett ljud. Och så jag kramar henne och bara säger att jag önskar att vi aldrig skilts från varandra. Och vi hade jättefin tid ihop och vi tränade ihop. Och Vi fick undervisning om hur människor torterades i fängelserna i Iran. Och det var en jättehäftig tid, men det var ju uppenbart att det här var en rekryteringsresa.
Även om den här gruppen inte längre har någon militärmakt så har den ett par tusen medlemmar. Vi undrar hur de finansierar sin verksamhet. Rusbe Parsi igen.
Och det kan man säga så här, att självfallet har de ju då anhängare lite överallt på jorden. Du kan se det i Sverige också. Det brukar vara de här som står med fotoalbum på avrättade och torterade människor och vill ha underskrifter och bidrag. Det är Mujahedine Khak. Så de har ju funnits i Sverige i princip ända sedan början av 80-talet. Men det är ju inga liksom enorma summor pengar. Sen är det troligtvis så att de människorna som är inblandade i den här rörelsen utanför landet, de betalar nog någon sorts tionde till organisationen. Det vill säga att de är, liksom, det är en religiös kult i det. Och sen att de är inblandade djupt, djupt. Det är inte så frivilligt i den meningen som man kan tänka sig. Men i modern tid så är det nog tveklöst så att det är framförallt Saudiarabien och Israel som har haft ett intresse av att hålla den här organisationen vid liv. Dels därför att den ändå, eftersom de är persisktalande, de är iranier, de kan ta sig in i Iran och smälta in bland befolkningen på ett helt annat sätt än vad till exempel Israel eller Saudiarabien skulle kunna göra. Så att säkert av underrättelseskäl så har de varit användbara. Men också just därför att man vill hålla fast vid idén om att det finns en grupp som någon har någon sorts militär träning som skulle kunna utgöra ett hot mot Iran ifall konfrontationen mellan de här länderna skulle gå så långt som till ett krig. Så att, och det här anses delvis bekräftat av två saker. Det ena är att Mujahedine Khalq fick tillgång till satellitbilder som de avslöjade på en presskonferens 2003. Och det här avslöjandet inom citattecken, det var att Iran har ett kärnteknikprogram. Och Mujahedin har självfallet inte tillgång till sin egen satellit. Så med största sannolikhet så är det då israelisk satellit, spaning, som de så att säga gett till organisationen för att den ska presentera det för världen. Och det andra är att en av Saudiarabiens främsta representanter och tidigare underrättelsechefer deltog i en av de här årliga konferenserna som Mujahedin Khalq anordnar utanför Paris varje år. Och det om en del annat tyder på att de troligtvis har varit med och finansierat rörelsen, för att de har väldigt stark lobbyverksamhet i USA. På de här årliga konferenserna brukar de bjuda amerikanska politiker, och de här politikerna har erkänt att de får liksom 50-100 000 dollar för att åka dit och snacka lite. Så det är inga små summor vi pratar om, och det är lite svårt att se hur de här skulle kunna generera de här inkomsterna på egen hand.
Hanif är med sin mamma i Irak i 10 dagar. Han träffar flera av sina släktingar. Men eftersom han har beslutat sig för att ansluta till folkets Mujahedin så vill han först åka hem till Sverige för att ta farväl av sina vänner och sin svenska familj.
Min lillebror Sale, jag hade fått ansvar för honom. Inte kan jag lämna honom ensam där. Okej, Hanif, åk hem och säg farväl till dina vänner och familj. Men din lillebror Sale, honom ska du med dig nästa gång vi ses. Så med den delen, med den berättelsen så lyckas jag ta mig tillbaka till Sverige. Som i sig är bara en sensation när det gäller den här berättelsen. För det är många ungdomar från Sverige som har rekryterats till Folkets Mujahedin. Det finns inte en enda människa som har kommit tillbaka. När man åkt ner dit så har man blivit rekryterad och man har fastnat där. Jag var den första personen som lyckades ta mig därifrån. Jag samlade min familj, Kristina, Anders, Sale, som var mina svenska föräldrar och min lillebror. Vi sätter oss i köket och jag släpper bomben. Det vill säga att jag ska åka. Och det blir ju världens kaos. I köksbordet, Anders bara reser sig och går. Kristina bara bryter ihop och börjar gråta. Sale ser som en fågelholk. Du har blivit hjärntvättad, det här är inte dina ord. Jag räcker över min lägenhetsnyckel till honom och säger, du, det spelar ingen roll vad jag säger, jag har redan bestämt mig. Jag vet vem jag är, jag vet vem min familj är. Sverige vill inte ens ha oss. Kristina och Anders är inte min riktiga familj. Jag har en familj, det är Folkets Mujahedin. Och jag vet vart jag kommer ifrån, det är Iran. Och sen så packar jag ihop, jag säljer alla mina grejer, jag gör mig redo för att åka.
Vi undrar också hur sluten den här gruppen är. För om Hanif nu ansluter sig, kommer han kunna lämna? Rusbe Parsi igen.
Nästa problem är att om man ska ta sig därifrån, vart ska man ta sig vägen? Alltså, var ska man ta vägen? Därför poängen är att de flesta av dem har ju bara iranska pass. Iran har ju tagit emot några som har velat hoppa av, men generellt sett så är inte det liksom kanske det mest populära målet. Och sen är nästa problem att några av dem har haft europeiska pass eller medborgarskap på andra ställen, men det är de passen utgångna, det fattas identitetshandlingar och så vidare. Så det har varit fullt sjå även från Europas sida, EUs sida, att försöka liksom hantera dem som eventuellt har kopplingar till Europa. Och man kan bara säga ett exempel, när jag säger detta med en kult och så vidare, som ett exempel på hur långt de är villiga att gå. Bortsett från att de påstår sig, de har ju fortfarande liksom folk som är beväpnade och så vidare. Det var att den enda gången som den franska regeringen försökte sätta lite hårt mot dem var i 2003. Och då arresterades Marianne Rajavi och ett antal andra personer, formellt i alla fall av skatteskäl har jag för mig. Och det där resulterade i demonstrationer av Mujahedin-anhängare i hela Europa, inklusive åtminstone en plats där någon antände sig själv. Alltså satte eld på sig själv i protest mot vad fransmännen gjorde. Så det är det som gör att det är en väldigt märklig fågel helt enkelt.
I sista sekunden inser Hanif att hans pass har gått ut. Han kan inte lämna landet utan blir kvar i Sverige under flera veckor under tiden han väntar på ett nytt pass.
Under den här månaden det hände så mycket inom mig. Och jag blir liksom utsatt för att ta så mycket beslut och reflektera och fundera över vem är jag? Vem vill jag vara? Hur ska jag se på mitt liv? Vad är meningen med livet? Hur ska jag förhålla mig till Sverige? Hur ska jag förhålla mig till alla människor som inte tycker om mig? Hur ska jag se på människor som inte accepterar mig som svensk? Hur ska jag se på framtiden, vad jag vill jobba med? Alltså det var, jag blev ju utsatt för någon form av otroligt extrem påtryckning där jag fick gå igenom alla de här existentiella frågorna som jag tror att ibland så behöver det ta väldigt lång tid för människor att behöva gå igenom det här. Men jag har varit så pass hårt pressad. Där och då kom jag fram till svaret att jag ska inte låta andra människor påverka mig. Jag ska inte låta andra människor definiera mig. Jag ska göra ett comeback i svenska samhället och jag ska visa varenda person som har retat mig, som har stört sig på mig, som har trott att jag är loser. Jag ska visa varenda en av dem att jag har en plats i det här svenska samhället och jag ska köra mitt eget race. Och det spelar ingen roll vad de tycker. Och sakta börjar jag liksom komma tillbaka i svenska samhället och göra så små steg framåt. Jag kommer ihåg att jag sökte svensk medborgarskap och fick svensk medborgarskap. Jag sökte militärtjänstgöringen och jag förstod att det här är en jättetuff utbildning där de flesta kommer hoppa av. Men jag bestämde mig att om jag klarar av att göra militärtjänsten, då kan jag i vart fall på mitt CV skriva att jag har gjort någonting. Då har jag någonting att komma med och jag lyckades klara den. Och då också började tankarna mer och mer på att söka sig till polisutbildningen. Då behövde jag liksom jobba upp mina betyg. Jag gick på komvux. Jag läste upp mina betyg. Jag sökte polisutbildning. Jag kom inte in. Jag sökte igen. Jag sökte det andra utbildningen. Jag kom in på sjuksköterskeprogrammet.
På sin födelsedag den 5 november 2007 får han till slut ett brev hem. Han läser att han har blivit antagen till polisutbildningen. Idag, 14 år senare, arbetar han fortfarande som polis i Sverige.
Jag bestämde att jag ska köra mitt eget race och inte bara acceptera när någon annan säger vem du är och vad du ska göra.
Vill du höra mer om Hanif och ta del av hela hans berättelse och hans relationer till sin mamma och lillebror idag, så delar han med sig av sin resa och sitt liv i boken Förortssnuten. Du har lyssnat på avsnitten om att växa upp i folkets Mujahedin. På Podplay kan du redan nu lyssna helt gratis på nästa avsnitt av dokumentära berättelser. Vi har träffat Malin som berättar om sin asexualitet, vad det är och om de fördomar och kränkningar hon möter på grund av sin läggning. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Maila till kunskapsstudion@gmail.com.
Vi
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Hos Biltema.